Mäktigt vad Jesus kan göra och vad vi får göra i Jesu namn. Tack Jesus för att du är här, tack för att du rör vid våra hjärtan. Tack för det som du har gjort genom åren, Herre, och tack för det som du gör just nu, Herre. Tack för att vi får älska dig och söka dig och följa dig, Herre. Jag ber att du ska få tala idag genom mig och att vi ska få bli berörda av att du är här. Amen. Ja, det här blir bra, hörni. Jag är glad att vara här. Om ni har Bibel med er så kan ni slå upp Lukas kapitel 15. Där har vi tre stycken liknelser som är väldigt lika varandra. Målet är detsamma. Vi har den förlorade sonen, det förlorade fåret och det förlorade myntet. Och det är Jesus som berättar liknelserna och det handlar om att någonting är borttappat. Någonting är försvunnet och inte där det ska vara, men sen blir det hittat, det blir funnet igen. Och jag tänkte läsa ifrån Lukas kapitel 15, vers 8. Det är liknelsen om det förlorade myntet. Så haka på om ni vill. Yes. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon hittar det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: "Gläd er med mig. Jag fann myntet som jag förlorade." På samma sätt säger jag er, det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. För Jesus så är det självklart att kvinnan gör allt hon kan för att hitta myntet. För myntet hade ett värde. Det var ett högt värde. Så hon tänder sitt ljus och hon börjar sopa och lyfta på grejer. Och hon letar och letar och letar. Och till slut så hittar hon det. Och när hon hittar det, då blir det kalas. Då blir det riktigt, riktigt fest alltså. Det blir riktigt bra. Hon bjuder in alla sina vänner och de firar att myntet är hittat. Och jag vet inte om ni är bra på att hålla koll på era saker. Är det någon mer än jag som brukar tappa bort någonting ibland? Ja, ni förstår mig. Det är bra. Ni förstår mig. Det är nycklar, det är kort, det är jackor, det är tröjor. Det är saker som används precis. Jag ligger utspridd över hela Sverige brukar jag tänka. Mina grejer finns lite överallt. Så jag vill säga förlåt till min mamma för att jag tappat bort nycklar och sånt många gånger. Men för Jesus så är det självklart att man ska hitta det som är borta. För typ 2 år sedan tror jag ungefär så var jag förlovad. Jag var inte gift än. Och det var en riktigt, riktigt fin vinterdag. Och jag bor ju i Sävsjö och då åker man till Vetlanda om man ska handla någonting på Rusta, Biltema, Dollarstore, ni vet sådana saker. När man ska storhandla. Så då åkte jag och Hanna till Vetlanda och hade det fint och trevligt. Men på vägen tillbaka så inser vi att det är ju så vackert ute. Det var en sån, ni vet, riktigt, riktigt snödag i typ januari eller någonting. Och det var liksom en halv meter snö i dikerna och det var så vackert, solklar himmel. Så vi tänker att vi ska ta lite fina bilder. Så vi svänger av och vi åker in på en liten mindre väg. Och vi hittar en fin bondgård med en stor åker. Och jag tar fina bilder på min Hanna. Och hon säger, den bästa idén hon har haft. Hon säger så här: "Joel, filma mig när jag slänger mig i snön och gör en snöängel." Jag säger: "Absolut, vad bra idé, Hanna." Så hon slänger sig bakåt i snödrivan, minst en halv meter djup, och slänger sig. Och det blir så vacker film alltså. Och jag ser på filmen hur jag drar upp henne och sen sätter vi oss i bilen 10 meter bort. Så säger Hanna: "Vet du om jag hade på mig min förlovningsring när vi åkte?" Då säger jag: "Nej, det är klart du inte hade, du glömde nog den hemma." Så vi åker hem och letar och inser att den är inte hemma. Jag ringer Biltema, Rusta, Dollarstore. De har inte sett en ring. Men jag börjar kolla på alla fina bilder. Och ser att på bilden så ser man att ringen glimmar liksom lite. Och man ser att det är någonting på Hannas vänsterhand. Sen kommer jag till den fina filmen. Och ser att när Hanna slänger sig, då är ringen där. När jag tar tag i hennes hand och drar upp henne så vackert, då är ringen där. Så någonstans mellan snöängen och bilen 10 meter bort så är den lilla ringen. Och ringar som man gifter sig med ofta är gjorda av guld. Och guld är värd någonting och lite affektionsvärde. Kolla mycket på Antikrundan. Det hade högt affektionsvärde, den där ringen. Så vad gör man då? Jo, man börjar ju leta. Så jag åker dit och det är ju superkallt, tänker inte jag, glömmer termobyxor och börjar leta. Jag går liksom systematiskt genom hela ängen, börjar med vänster hand, kastar upp det på vägen och räfsar igenom, kastar upp det på vägen, går igenom hela snöängen och inser att här är inte ringen. Så jag går till närmaste bonde, knackar på, det börjar bli lite kallt. Och jag vet inte om ni är rädda för hundar, det är jag. Det var en kombination där mellan hund och varg som hoppar på mig. Superglad att se mig. River sönder min fina bubbeljacka. Ni vet sådana som är moderna för 2 år sedan. Ja. Och till slut så kommer jag fram då och får träffa bonden. Och han ger mig en spade och en kratta. Så jag börjar kasta upp snö på gatan och räfsa. Kasta upp snö på gatan och räfsa. Jag fortsätter så tills det blir väldigt kallt och mörkt. Så kommer jag tillbaka dagen efter med mycket bättre kläder och verktyg och gör mig redo för att leta hela dagen. Jag lägger hela dagen på att leta, men ringen är borta. Vad gör man då? Man ringer till militären i Eksjö och frågar, har ni en metalldetektor? Då säger de ja, men bara om vi själva använder den. Så jag får dit en militärman som går runt och testar. Jag har köpt trisslotter, jag har köpt After Eight och Merci-choklad och allt möjligt för att tacka honom för att han ska hitta min ring, eller Hannas ring då. Men han hittar inte den, så han får grejerna ändå. Och jag får inse att ringen är borta. Men jag vill tacka ett speciellt försäkringsbolag som löste det. Det blev inte så dyrt trots allt. Så. Men vi kämpade och kämpade för att hitta den där ringen. Jag la 2 hela dagar på att den skulle bli hittad. Och ibland så är det ju så att saker är borta. Och då kan vi ju kämpa lite för att hitta dem. Och har de ett högt värde kanske vi går lite längre. Och för Jesus så hade vi ett väldigt, väldigt högt värde. Han var alltså i himlen och hade allting perfekt. Han behövde inte oss. Men hans kärlek, Guds kärlek var så stor för oss. Och han hade ett sånt högt värde på oss att han visste att vi är förlorade. Och om vi ska bli hittade så måste Jesus, Guds son, komma till oss. Och han går så långt att han inte bara kämpar 2 dagar i snön, utan han går hela vägen. Tills att han dör. Han kämpar så mycket för att du ska bli hittad. Att han dör på ett kors för att dina synder skulle bli förlåtna. Visst är det härligt, hörni? För dig och mig. Han går hela vägen. Och han går så långt att han liksom vill vara så nära oss. Och att vi ska bli hittade. Att han flyttar in i våra hjärtan. Så mycket vill han att vi ska bli hittade. Så mycket vill han vara med oss. Att Gud tar sin boning i oss. Vi får bli hittade. Han söker efter dig och mig och vill att vi ska bli hittade. Men när vi har blivit hittade, när vi har blivit mynt som har blivit upphittade och så blir vi sådana här lärjungar, ni vet. Och då följer vi Jesus och han gör bra saker och vi får göra likadant. Och vi får tränas och vi får helgas och vi får liksom bli mer lika vår mästare. Och en häftig sak som Jesus säger till sina lärjungar är det här. Han säger så här i Matteus kapitel 10, vers 8. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Och sen senare så ger han dem ett uppdrag som också är likt det Jesus gör. Vi blir mer lika honom. Han säger så här i Matteus, ni kanske gissar vad det står, kapitel 28, vers 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag ska vara med er alla dagar tills tidens slut. Vi blir hittade och sen så uppmanar han oss att bli några som söker efter de som hittar. Och då är frågan, hur ser det ut? Jag har ju berättat lite om att det faktiskt finns människor som inte tror på Jesus än. Vi jobbar i lite olika länder, bland annat Guinea. Där i Västafrika, där kanske någon har varit, jag vet inte. Det är väldigt fint. Ja, någon här, ja, det blir så. Där finns 29 onådda folkgrupper. Alltså onådda folkgrupper, hela folkslag som inte har församlingar nog att kunna evangelisera sig själva. Svenskar är ingen onådd folkgrupp. För vi, om alla församlingar skulle försöka, så skulle vi kunna nå ut till hela Sverige. Eller hur? Vi har till och med tv-gudstjänster. Men det finns folkgrupper där de, även om de försöker med hela sitt hjärta, så kommer de inte kunna nå ut till sig själva. De behöver missionärer. Det finns en folkgrupp i Guinea. 5 miljoner människor. Fulani heter de, muslimer. 99,99% muslimer. Avrundat så är det 0,0% kristna. Det är väldigt få alltså. Men vi har sett en massa fulani komma till tro. Massa imamer, ledare komma till tro. De har inte kommit med i statistiken än. Men de är där och de har små församlingar och de samlas. Och jag vill bara att ni ska veta det. Indien, de räknar på 2000 folkgrupper kanske. Är det 2000 onoda? Statistik, ni vet, kan inte sånt så bra. Väldigt, väldigt få kristna. Och det blir så tydligt, vi hade livesända möten till Pakistan för ett tag sedan. Och vi håller på med det. Under pandemin så kunde vi inte resa längre. Men Gud öppnade en dörr att vi kunde sända via satellit till Pakistan på tv. Men också att vårt team i Pakistan slog upp en projektor och ljudsystem. Och körde musik och samlade folk bland ett folkslag som heter Marwari. Och de hade inga kristna tidigare som man visste om. Nu vet vi att ungefär 10% av hela folkgruppen har varit på våra möten. Så det är många som har hört nu. Och det är så tydligt när en kvinna kommer upp och vittnar om ett helande. Och då frågar vi som vanligt, vem har helat dig? Och då säger hon så här, jag vet inte hans fulla namn, men hans förnamn, det är Jesus. Då har man ingen aning alltså. Men de får höra om Jesus, så det går ju framåt va? Men det sker ett skifte tror jag. När vi blir kristna, när vi blir tränare, när vi får vara lärjungar. För jag tror att vi kan få ut lite mer av den här storyn om det förlorade myntet. Jag tror att vi kan gå från att vara förlorade till att bli hittade. Och sen bli sådana som hittar. Bli sådana som söker. Jag tror att du och jag kan få bli precis som den där städande kvinnan som gör allt hon kan för att hitta mynten. Och visst alla män, nu säger vi ja på tre. Visst kan alla män också städa. 1, 2, 3. Ja, alla kan ju städa. Men jag tror att Bibeln gör det ytterst klart för oss att det här gäller alla människor. Att vi kan få vara med och hitta människor. För vi har den förlorade sonen med pappan som hittar sonen. Vi har kvinnan som städar och hittar myntet. Och sen har vi fåraherden. Kung David var ju ett barn. Det är till och med barnen kan hitta de förlorade. Jag tror att vi kan få bli sådana som hittar. Att vi kan få vända om liksom och bli hittade. Och sen så blir vi de som söker och letar. Kvinnor, män och barn, allihopa. Vi kan få bli sändebud, språkrör, ambassadörer, missionärer för Jesus. Och vi kan ha olika uppgifter. Alla kanske inte ska bli evangelister och åka till Bangladesh imorgon. Man får det jättegärna. Det kanske är dyrt flyg imorgon, men vi kan liksom lösa det. Det finns massa möjligheter om man vill ut till de mest onådda. Men jag tror att vi allihopa kan få vara med och leda människor till Jesus. För konceptet med onådda folk bygger ju på att de som är nådda faktiskt når ut i sig själva. Det är därför vi har församlingar här, för att vi vill nå ut. Och jag tror att vi allihopa, vilken tjänstegåva man än har, kan få vara med och leda folk till Jesus. Och bli en sån som kämpar lite för att folk ska bli hittade. För 2-3 år sedan så var jag i Nordmakedonien och ledde en ungdomsresa. Där träffade jag en man som hette Jimmy. Han var från Nigeria men flyttade för 30 år sedan till Nordmakedonien. Han gick universitet där och sen så föll kommunismen och han fick en kallelse från Gud att starta församlingar. Och jag hade ingen koll på den här mannen, bara att han hette Jimmy och att vi satt i hans skåpbil för vi skulle vara med honom under den dagen. Så han gav oss chips och macka och jag sitter där och försöker prata lite med honom. Och jag undrar, vad jobbar du med? Vad håller du på med? Liksom så säger han att den är församlingsplanterare. Så jag frågar honom, hur många församlingar har du planterat? Då säger han, 30. Han har planterat 30 församlingar. Och egentligen så har han planterat 40, men 10 stycken har lagt ner. Alltså 30 församlingar som han har startat. Och jag blev ju helt till mig. Alltså det är det coolaste jag någonsin har hört. 30 församlingar. Och jag har besökt många av de församlingarna nu. Det är inga stora maffiakyrkor, men det är 30 församlingar. Och jag älskar ju strategi, missionsstrategi, läsa böcker, hitta olika sätt hur man kan vinna människor, olika sätt att presentera evangeliet, olika strategier. Så jag måste ju fråga, hur gör ni? Vad bygger ett arbete på? Vilken strategi använder ni? Hur kan vi göra likadant? Jag vill också plantera 30 församlingar. Så frågar jag honom och så vänder han sig till mig och säger något så provocerande. Så jag blir helt till mig. Han säger så här, Joel, it's all about Jesus. Och så säger jag, men jag fattar att det handlar om Jesus. Ja, ja, ja. Men hur gör du? Vad är din strategi? Hur gör ni för att plantera församlingen? Och så kollar han på mig igen och säger, Joel, it's all about Jesus. Joel, allt handlar om Jesus. Joel, det handlar bara om Jesus. Och jag tänker så här, ah, kul svar, det fick jag inte så mycket utav så. Men nu i efterhand så har jag blivit lite visare och jag har insett att det är faktiskt så. Jag lärde mig så mycket av den enda meningen. Allting handlar om Jesus. Om vi tappar bort vår relation till Jesus och vill göra mission och bli folk som hittar folk, det kommer inte gå. Vi måste ha relationen till Jesus. Om vi tappar fokus på Jesus, han som har räddat oss, det funkar inte. Om vi inte berättar om Jesus, då funkar det verkligen inte. Då kan ingen komma till tro på honom. Allting handlar om Jesus. Han uppmuntrade mig att bara fästa blicken på Jesus så kommer det gå. Så vi ska göra en övning tillsammans, okej? Okay? Så vi alla kan ställa sig upp om man har möjlighet till det. Jag har nämligen listat ut, eller jag har sökt hur man blir som bäst på att stå på ett ben. Jag har gjort en Google-sökning och kollat fram, kommit fram till hur man gör. Så om man är lite skakig så kan man hålla fast sig lite. Men om man inte är skakig kan man försöka. Och då vill jag att allihopa blundar nu. Och sen så ställer ni på ett ben, okej? Okay? Är ni med? Klara, färdiga, gå. Blunda, stå på ett ben. Oj, det är lite svajigt här. Ja, var försiktiga, jag vill inte att någon ska... Ja, det är... Inte ens ungdomarna där uppe. Oj, Jonas, det är ostabilt där uppe. Ja, vi fortsätter. Kolla på din granne. In i ögonen, hitta någon. Kolla på grannen, stå på ett ben och testa. Kolla på den som är jämte dig, se om det går. Ja, det är lite ostabilt. Svajar den ena så svajar den andra. Vi testar en sista gång. Jag har läst på att man ska fästa blicken på ett fast objekt. Någonting som är väldigt stabilt. Och då har vi något väldigt stabilt här, och det är korset då, va? Så om alla ställer sig på ett ben och fäster sin blick mitten av korset så testar vi. Klara, färdiga, kör. Oj, oj, oj. Oj, kolla. Det gick bra. Det är lite svårt för vissa ändå. Ni är värda en applåd. En applåd för varandra. Sätt er ner. Bra. Ja, det var en liten halvbra övning, men jag tror ni förstod. Visst var det lite lättare att kolla på korset? Visst var det svårt att blunda? Och när man kollar på varandra så blir det lite svajigt. Och jag tänker att det är samma sak när vi ska göra mission, när vi ska liksom göra lärjungar och vinna människor. Vill vi ha en stabil grund så måste vi hålla vår blick fast på Jesus. Börjar vi kolla på oss själva och tänka att jag ska klara det här själv, då kommer vi falla. Det kommer inte funka. Börjar vi jämföra oss med varandra och tänka jag ska vara precis som honom. Jag ska vara precis som henne. Och så tänker man att man är sämre och man jämför sig och det blir avundsjuka och grejer. Man faller direkt. Men om vi fäster vår blick på en fast punkt. Om vi fäster vår blick på Jesus. Då tror jag att vi har en superbra grund för det som vi kallar för mission och evangelisation. Att vinna människor. Vi måste fästa vår blick på Jesus. Så det är det första. Fästa vår blick på Jesus. Det andra är att låta oss drivas av hans kärlek. Jag var på ett språkcafé när jag var med och startade en församling i Göteborg i Biskopsgården. Och principen var att vi skulle lära dem svenska i en halvtimme, timme. Sen skulle de lära oss arabiska, de som vi hade som elever då, i en halvtimme, timme. Shu Ismak, Kifak, Tamam, Anna Ismi, Joel. Det är allt jag lärde mig. Men de lärde sig massa svenska i alla fall. Vi var där och vi hängde med dem. Och så var det en kvinna som hette Mona. Det var hon som hade hand om arabiska undervisningen för oss. Och efter några månader så får vi en god relation till henne. Jag och min kompis Felix. Och det är påsk, kommer jag ihåg. Och vi äter påskfika tillsammans. Och vi har en liten paus i undervisningen. Så vände sig Mona till mig och säger så här. Joel, Joel, du måste hjälpa mig. Du måste hjälpa mig. Du är en religiös man, jag vet om det. Min son, han är på villovägar. Han håller på att göra riktigt dumma saker som skadar sig själv och andra. Joel, du måste hjälpa mig. Hur ska jag göra för att han ska bli rädd för Gud igen? Och jag fattar ju inte vad hon menar först. Vad ska jag, hur ska jag skrämma upp den här killen, tänkte jag. Det är inte min roll som evangelist, va? Att skrämma upp någon. Men så fattar jag var hon kommer ifrån och hur hennes religion tänker. Och jag får berätta ett nytt sammanhang för henne. Och berätta att jag tror inte att vi kan börja göra saker, goda saker, om vi gör det utifrån en rädsla för att Gud kommer straffa oss. Jag tror inte det funkar i längden att vi går runt och tänker jag ska stjäla en Twix. Och sen så tänker vi nej, Gud kommer straffa mig, så jag gör det inte. Jag tror att efter ett tag kommer du ändå stjäla den där Twixen. Du kommer göra dåliga saker, för det funkar inte att bygga någonting på rädsla. Det bara låser sig. Jag får berätta om ett helt annat samband. Att istället om vi möter Guds kärlek. Om vi får möta Guds kärlek och känna oss älskade av honom. Då tror jag att vi väljer att inte stjäla Twixen. Utan att göra någonting gott istället. Jag får berätta om henne för korset. Och hur den ultimata kärleken från Gud har mött mig genom att Jesus dog för mig. Och därför vill jag inte synda. Därför vill jag inte att människor ska må dåligt. Därför vill jag kämpa för att människor ska må bra. För att jag har mött kärleken. För att jag är driven av Guds kärlek. Det står i andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 14, så står det så här. Kristi kärlek driver oss. I 1917 års översättning står det Kristi kärlek tvingar oss. Inte på ett negativt sätt. Men det är som att vi kan inte annat än att göra gott, för vi har mött kärleken. Det blir bara liksom en reaktion på att vi har mött Jesus. För vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att det som lever inte längre ska leva av sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Kristi kärlek driver oss. Vill vi gå från att vara mynt till att bli upphittade till att sedan också börja samla mynt och kämpa för att vinna människor för Jesus, då handlar det om att ha en grund, att vi fäster blick på Jesus, aldrig vända honom ryggen och att vi låter hans kärlek driva oss. Då har vi en väldigt bra start, hörni. Det sista som jag tänker är en väldigt bra sak. Det är hur vi ska få kraft att göra det. Det är, och mod också, jag tänker. Det är ju väldigt naturligt att inte vilja evangelisera och berätta om Jesus. För det finns ett väldigt fint bibelord som jag kan läsa för er som snackar om det här. Och jag har blivit så uppmuntrad och så glad när jag läser det här samtidigt som det är jobbigt. Det står så här i första Korintierbrevet. Kapitel 1, vers 18. Ordet om korset, alltså evangeliet, alltså det om Jesus, är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är väldigt naturligt att känna sig liksom rädd och orolig och lite svajig inför att evangelisera och berätta om Jesus. Är det någon mer än jag som ibland känner att det är lite läskigt? Man går och tänker, nu ska jag berätta för den här människan om Jesus. Och sen så, nej, jag kanske inte borde, det blir konstigt. Han kanske tycker jag är lite konstig och så här. Och tänker man, den här människan ska jag be för. Och sen så, nej, kanske inte, det är lite jobbigt så här. Kan bli stelt. Och det är ofta det hämmar oss liksom. Och det är inte så konstigt, för i världen så är det vi tror på en dårskap. Och jag brukar inte så här tycka om att folk tycker att jag är en dåre. Många gånger när jag evangeliserar så tycker folk att så, ja, men de tackar för det, de kanske blir uppmuntrade. Ibland tar de emot Jesus och ibland så tycker de att jag är dum i huvudet. Jag har haft folk som tar mitt huvud och säger så här, du min vän, du är ju dum i hela huvudet. Jag vet inte om ni har haft det också, att så här, folk tycker att vi är konstiga som tror på Jesus. Det är helt normalt. Världen tycker att det är en dårskap. Men budskapet om korset är Guds kraft. Så det är liksom både, vi kommer möta människor som tycker att vi är dumma i huvudet. Vi kommer möta människor som tycker att, jaha, tack för att du delar. Och vi kommer också se Guds kraft bryta igenom när vi delar det här. Jag vill bara skicka med det, att så det är naturligt att känna så. Men om vi fäster vår blick på Jesus, drivs av hans kärlek, då tror jag att det kan funka. Och det sista här då är att vi drivs av hans kraft. Och det var så bra att vi hade ett fint inledningsord här med bibelordet. Så jag ska läsa det en gång till så att det sätter sig i er. Det står så här i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8. Det står så här. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag har tänkt att i den här storyn så tände hon ett litet ljus och hon börjar leta. Jag tänker att det kan vara en bild för den heliga ande i oss. Att vi kan få gå i hans kraft. Att vi kan få låta hans eld brinna i oss. Så vi är inte ensamma. Vi har en hjälpare. Så vi kan alltid vända oss till den heliga ande. Och när vi ber för sjuka kan de bli friska. För att den heliga ande bor i oss och vill verka. Det är härligt, hörni. Vi får fästa vår blick på Jesus, vi får drivas av hans kärlek och vi får gå i hans heliga andes kraft. Vi ska ta och summera lite här och avsluta med att bara bjuda in till att säga att det här kan få gälla dig. Jag vill börja med att bjuda in dig som kanske känner att så här, jag är inte hittad ännu. Jag har inte tagit emot Jesus som min frälsare. Jag är inte en lärjunge till Jesus. Jag behöver förlåtelse för min synd. Jag vill tro på Jesus och hans kors. Jag tror på hans uppståndelse från och med nu. Om du är här och känner för första gången eller om du vill vända tillbaka till Jesus, så bara vill jag bjuda in dig nu till att bara räcka upp din hand. Om du vill bli hittad just nu av Jesus. Om det är någon här inne. Amen. Tack Jesus. Det var en hand som var uppe och då så står det så här, och Andreas kommer prata med dig senare. Då står det så här. På samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Det är fest i himlen just nu. Halleluja, det är fest i himlen. Så det är fest här. En applåd! Halleluja! Andreas kommer prata med dig mer sen. Så blir det superbra. Och nu vill jag göra en till inbjudan. Och vi kan ta och ställa oss upp om man orkar allihopa. Och jag vill bara, jag tror att vi behöver ta aktiva beslut i vårt lärjungaskap. Jag tror att inte allt kommer på en liksom, på flyt liksom. Utan ibland så måste vi säga till Gud, jag ska ge mitt liv till dig. Eller jag ska leva för de onådda. Eller jag ska göra det här och ta beslut som är heliga. Så nu vill jag uppmuntra dig och inbjuda dig till att ta ett beslut. Om du vill gå från att vara ett hittat mynt till att bli en som letar. Om du vill bli fylld med hans kärlek, om du vill fästa din blick på honom och bli fylld med hans kraft för att vinna människor i din stad och i Sverige och i världen, så kan du lägga din hand på ditt hjärta så ska vi be tillsammans. Tack Jesus. Ja, Herre. Herre, vi tackar dig för heliga beslut. Vi tackar dig för att vi får komma in för dig och att vi får be om att din kärlek får driva oss till att älska människor, till att ge våra liv för människor och för att kämpa för att människor ska bli frälsta, Herre. Vi fäster vår blick på dig, Jesus, en stabil grund, och vi bekänner oss till dig, Jesus, gång på gång. Och vi ber att du ska få fylla oss just nu med din heliga andes kraft. Så att vi kan få kraft för att vara dina vittnen, Herre, för våra vänner, för vår familj, för kollegor och för främlingar, Herre. Så ber att vi ska få berätta om korset. Att vi ska få peka på dig, Jesus, och få se hur du bekräftar med under och tecken, Herre. Tack för att du är här och att du rör oss, Herre. Och tack för att du sänder oss ut nu, Herre, till en värld som behöver dig. Tack för att du sänder oss ut, Herre, till en värld som behöver dig. Vi ber, Herre, att du ska få röra oss och att du ska få driva oss till att vinna människor, Herre. Vi ber att precis som i inledningsordet, att du ska få komma med ord, att du ska få komma med vishet precis i stunden när vi ska vittna, Herre. Att vi ska få känna oss trygga, att du, helige ande, du hjälper oss, du leder oss och du vägleder oss, Herre. Och vi tackar dig för beslutet idag att få omvända sig till dig, Jesus. Vi tackar dig för att det är ett himmelskt beslut som vi bara bekänner. Och tackar dig för att ett mynt har blivit hittat i Jesu namn. Tack Jesus för att du är här. Tack Jesus. Tack Jesus.